vi rullar vidare med våra Goti-avsnitt. Och idag så har jag, Douglas, den stora glädjen av att bjuda in panelmedlemmen Jesper till, ja, vad ska man säga, utfrågning är ju inte riktigt, utan mer en summering kanske av 2020, det här året som, ja, det var ju lite speciellt. Men Jesper, välkommen hit, hur är läget?
Tack, det är fint. Jag är liksom mellan projekt, eller jag är inte mellan projekt, utan jag är liksom i överlappningen mellan två projekt, vilket innebär att jag har alldeles för mycket att göra, för jag ska avsluta det ena projektet, och som man är så skjuter man en del saker framför sig, så det är det måste jag ta tag i nu då. Och sen då starta ett nytt projekt, det innebär en massa, ja, men när man startar någonting nytt så är det också väldigt intensivt, oftast med information och struktur och sådär. Så att det är väldigt mycket att göra faktiskt, men jag har ju en tid bakom mig där det har varit väldigt lite att göra, så att jag har ju hunnit med att verkligen varva ner och spela väldigt mycket spel, och det har varit perfekt, så att det är väl någon slags bra rytm ändå.
Ja, men härligt. 2020 fick en stabil avslutning då, med andra ord.
Ja, det var ju den bästa perioden under året tycker jag, för min del. Jag var ledig med familjen under 3 veckor och ja, 2 nya spelkonsoler upppackade under granen, så det var verkligen, ja, det var 2020 slutade bättre än vad det började.
Ja, jag har sett lite i sociala medier och sånt där att dina fina barn verkar ha haft väldigt mycket glädje av den här tiden, och det låter ju på dig som att du också haft också en hel del att götta dig åt nu mot slutet, när 2020 började ju så där, men det kanske ändå båda mot något gott nu då när vi brygger över till 2021.
Ja, och om man zoomar in väldigt mycket så har ju det här året varit jättebra i just vår sfär, alltså spelvärlden. Har ju innehållit ja, väldigt mycket mer spel som har fångat mig och fäst sig känslomässigt vid mig än vad det var förra året. Jag inte hur du kände, men förra året kämpade jag verkligen för att hitta ett spel som var så här, ja, men jag måste hitta det spelet liksom. Man vill ändå ha någonting från varje år som man känner, det här var mitt spel och jag känner för det här och brinner för innehållet i det. Men, och det var ju så att Wattam från Keita Takahashi, som är Katamari-skaparen, var ju liksom det hoppet jag hade till slut i december där, för att få det, och det blev inte riktigt heller det spelet. Så att egentligen gick jag väl från förra året utan att känna att det fanns ett spel som verkligen satte sig i mitt hjärta, och det var ju som att det togs igen med råge det här året.
Ja, men härligt. Jag tyckte att det var en hög ändå lägsta nivå, men upplevde kanske inte riktigt någon så här supertopp. Fick inget riktigt sånt där banbrytande som visade vägen för att nu kommer det här bli kanon, utan det var mer bara så här puttrade på fint med många härliga öppna världar att undersöka och sådär. Så en viss gren inom mig har fått lite stimulans, men det saknar ändå den där riktiga supertoppen som man tar med sig i resten av livet. Är väl min generella uppfattning, men jag är ändå ganska nöjd med 2020, som på förhand såg ganska mediokert ut, men ändå visade sig vara helt okej. Så nej, men jag är också ganska nöjd faktiskt. Du har i alla fall en liten lista till mig.
Precis.
Som du skickade in på förhand, så ska vi gå igenom den typ uppifrån och ner. Och du har, som jag gjorde i mitt avsnitt, eller gör i mitt avsnitt, jag vet inte riktigt i vilken ordning de har kommit släppas i nuläget, försökt att sätta en liten diffus rubrik på förhand. Så om du är redo så kör vi igång med listan.
Ja, absolut, jag är mer än redo.
Ja, det är härligt. Då har du i alla fall det första spelet då på Jespers Goti 2020. Det är årets Breath of the Wild.
Förpliktigande rubrik kan man ju säga. Men vad jag menar med det är att Breath of the Wild hade jag ju orimligt höga förväntningar på. Det skulle ju bli liksom konkurrera med Ocarina of Time, som inte bara är mitt favorit Zelda utan mitt favoritspel genom tiden också, och har betytt väldigt mycket under uppväxten och sådär. Och det är ju ganska mycket att sätta på ett spel liksom, när man är över 30 och ja, inte har kvar det här barnens ögon som man hade på, det, på den tiden då, även om jag var på väg att bli tonåring då, men, eller jag var tonåring, men och samma sak var det ju, eller så här då, det lyckades ju på något magiskt vis Breath of the Wild överträffa, alltså inte bara möta de högt, orimligt högt ställda förväntningarna, utan faktiskt överträffa dem, vilket liksom förbluffade mig gång på gång när jag spelade spelet. Och Final Fantasy 7 är ju inte riktigt på den nivån som Ocarina of Time var, men inte speciellt långt efter. Ett spel som verkligen format min spelsmak och min populärkultursmak överlag, och verkligen satte så djupa spår i mig som barn på många sätt. Alltså det, man kopplar ju upplevelser till saker som händer i livet, och just Final Fantasy 7 var någonting helt nytt för mig. Det var liksom ett mörkt, coolt rollspel, och det sammanföll med ja, men saker som hände i min kompis familj som var, eller som skulle komma att hända, som var tuffa och som liksom sätter känslomässiga spår. Men, och därför det är ju så här också, det är då med nya spel så är det inte rättvist att sätta de förväntningarna så här, det här spelet ska inte bara vara mekaniskt och liksom utseendemässigt och hur det låter och känns till tillåtelse, eller vad säger man, till belåtenhet för mig, utan det ska också tävla med liksom en halv livstid av nostalgiska minnen kring den alltså originalupplevelsen, eller upplevelsen med, som jag jämför med. Så det är ju liksom orättvist, men jag tycker att Final Fantasy 7 Remake, som ju är årets Breath of the Wild för mig då, lyckades helt orimligt bra med att tävla på de villkoren ändå. Och det gäller ju inte bara för mig tror jag, utan i den spelvärld har ju gått runt och sagt så här, men vi vill ha en remake på Final Fantasy 7. Och de gemensamma, alltså världens gemensamma förväntningar på Final Fantasy 7 remaken är helt monströsa. Och då tycker jag det är en helt monumental prestation av det här teamet bakom Final Fantasy 7 remake att lyckas så oerhört bra som man har gjort. För att det finns som sagt så många människor som har så olika tankar kring vad det borde vara, och det känns ju, visst det finns ju människor som är missnöjda med den här remaken såklart, som har väntat sig något annat, men den överväldigande förkrossande majoriteten älskar ju det här spelet, och jag också, så att på det sättet är det så otroligt imponerande. Och sen är det ju också en stor del av varför jag älskar spelet, är ju för att de har tagit Final Fantasy 7 och Final Fantasy överlag och moderniserat i form av dialoger och representation, som ju var ett problem i originalet, men det här ställs på sin spets när Cloud då crossdressar, och det i originalet var väl ganska plumpt och mycket så här transfobiska tongångar och så, och här var det istället bara super empowering och bara en av spelets bästa scener där Cloud bara äger den här crossdressing scenen och dansar loss. Det var liksom symbolen tyckte jag för hur väl de lyckades med den här remaken. Och karaktärerna, Aerith som i originalet, tyckte jag var svårt att koppla till på samma sätt som en del andra beskrev henne. Men i remaken här så blev jag fullständigt förälskad i henne. Och hon, ja, hennes sätt att prata med Cloud, hennes sätt att liksom retas med Cloud och så att säga ta ner honom på jorden från den här coola machosoldaten som tycker att han är eller han är ju väldigt, han har ju ett hårskal utåt, men inåt så är han ju väldigt skör, och det pokar hon ju hål på hela tiden. Det tyckte jag var fantastiskt, den dynamiken. Och ja, och sen musiken som ju i originalet också är en av mina absoluta favorit soundtracks och de lyckas återigen då förfina och förnya soundtracket och göra det faktiskt bättre än originalet tycker jag. Och några låtar som jag har nämnt förut, Due Recompense, som är en helt knäpp ska-låt som jag verkligen bara avgudar som musiken. Och sen gameplay också, alltså någon slags hybrid mellan flera olika Final Fantasy-system som bara var extremt härligt att spela. Och, Ja, det finns så många delar i det spelet som är bättre än vad jag kunnat tro. Och det finns ju också en viss oro för att man avviker. Alltså remake är ju ett namn då som inte bara tyder på att man gör om ett spel, utan faktiskt gör om ett spel, om man säger så. Mm-hmm. Och slutet säger ju att nu kan det hända precis vad som helst här efter. Så att, det finns ju en väldigt skräckblandad förtjusning i att se fram emot Final Fantasy Remake 2, som det kanske förmodligen inte kommer heta. Men det spelar ingen roll, för den här upplevelsen som jag hade 2020 med Final Fantasy 7 Remake kommer ingen kunna ta ifrån mig någonsin, och den kommer jag alltid att minnas med väldigt stor glädje. Det var lite som att få en del av sin barndom tillbaka, och det är väl, tycker jag, på många, eller ibland så är det därför man spelar spel, känner jag, att man jagar den där känslan man hade när man var barn. Även om det låter lite sorgligt, men jag tycker det är en drivkraft ibland man spelar. Och det lyckades det här spelet med.
Ja, och det var också otroligt imponerande ur egen synvinkel, för jag har aldrig spelat originalspel Final Fantasy 7, men jag spelade remaken och kunde ändå få ut ganska mycket utav det. Jag har ju förstått att upplevelsen blir än starkare ifall man har med sig originalet och alla skeenden, och framförallt som du är inne på med slutet, hur den verkligen sätter saker på ända. Men det är också kul nu som ny spelare i Final Fantasy 7 att man får vara med på den här resan och se var serien kommer hamna härnäst, för det är ju också som du säger, ingen som vet vad som kommer hända. Och om man läser hur storyn har tett sig tidigare, så är det ju otroligt intressant att spekulera i hur de väljer att gå vidare nu framöver. Så det tycker jag också att de verkligen lyckades med, att bjuda in oss andra i den här ändå fantastiska världen som de bygger upp. Mm. Så det ska de verkligen ha kudos för.
Prestation att både tillfredsställa gamla spelare till stor del och även då kunna bjuda in nya. Så att, ja, de åstadkom verkligen någonting med den här remaken. Förutom att själva spelet i sig tycker jag är underbart, så är det verkligen en stor pokal för ett väl uppfört, snudd på omöjligt uppdrag, tycker jag.
Ja, men verkligen. Framförallt med dina förväntningar då. Så årets Breath of the Wild blir helt enkelt Final Fantasy 7 Remake. Mm. Och vi fortsätter blicka tillbaka åt en aning, antar jag. För nästa rubrik som du valt att sätta, det är årets högstadieupplevelse.
Exakt. Och precis som jag sa där, man fick tillbaka en del av sin barndom när man spelade Breath of the Wild, och årets Breath of the Wild och Final Fantasy 7 Remake fick också tillbaka en del av min barndom, och högstadiet får väl också räknas till barndomen förstås. Och då spelade jag, eller jag framförallt lyssnade väldigt mycket på, man började lyssna på musik på allvar ju, eller i alla fall gjorde jag det när jag gick i högstadiet, och försökte liksom treva sig fram och tyckte så här, men saker med fart har jag alltid gillat i musik, och så här, rock, inte riktigt rätt kategori så här. Jag lyssnade på Queen lite och tyckte det var coolt liksom, men och lite så här Pantera och mörkare grejer liksom så också, men det passade inte alls med min liksom personlighet och så. Så jag landade väldigt mycket i punk, och framförallt i skatepunk då, som ju, eller så här trallpunk, som ju är lite, alltså en del punk kan ju vara jättemörk också, men just skatepunk och trallpunk och så där är ju någon slags perfekt kombo av energi, trams, men också liksom ett allvar och mycket kritik, och så finns det ju samhällskritik i den. Så jag tyckte verkligen om den genren, och gör fortfarande, men jag lyssnar inte så mycket på den kanske nu, men då blev det min kanske första musikidentitet. Offspring till exempel var ju ett av de första banden jag verkligen så här identifierade mig med, och tyckte att det här är mitt band, lyssna på skolresor och sådär när man åkte iväg. Och det tillsammans med kompisarna. Så när Tony Hawk Pro Skater 1, jag fick en PlayStation 1 av min mammas ex. Låter som att hon har massa ex, men hon hade några i alla fall mellan min pappa och sin nuvarande man, som har tillsammans med i ett himla massa år. Så letade hon lite, och då träffade hon en snubbe som hade en PlayStation 1 och gav den till mig då. Och då spelade jag ju Pro Skater, så att det rök om konsolen i princip. Pro Skater 1. Och då är det ju den här musikgenren rakt igenom som verkligen, alltså jag gillar ju sport, jag gillar skate överlag, den estetiken och så. Men det som också så här drog in en ytterligare var den här härliga musiken som satte tonen för, alltså så cool som man kände sig när man spelade Tony Hawk's Pro Skater, det har man ju sällan gjort dittills i spelvärlden. Och ja, Superman då som tema, alltså huvudtemat i spelet, var ju något som återigen då, som en tonårings sinne, det satte sig väldigt hårt där. Och gav en väldigt specifik känsla som jag bar med mig. Och då när Tony Hawk's Pro Skater, Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2 som heter, kom ut här 2020, som ju är en, ja, inte en remake, utan remaster mer då, av 1 och 2, så blev det ju verkligen en blast from the past. Kände igen den här kärleken till den här musiken, och det är ju som de bästa spelen och filmerna som görs från, alltså filmer som görs från böcker, som man får känslan av, ja just det, så exakt så här porträtterade jag karaktären i mitt huvud när jag läste boken, eller så här minns jag att spelet såg ut, fast man vet att det är en remaster, det är klart att skulle jag sätta dem bild i bild så skulle det se ut som liksom blockiga pixlar som rörde sig hackigt liksom, i originalet, men i mitt sinne, så i mitt minne så ser det ut så. Och det lyckades ju Pro Skater med excellent. Det är ju så här, ah, men så här såg det ut. Och så bara, nej vänta, jag kollar på lite gameplay-videos från originalet, så såg det inte ut. Men liksom perfekt avvägning i hur mycket man har restaurerat, hur mycket man har låtit vara kvar. Och gameplay på samma sätt. Man har ju lagt till exempel manuals i ettan som man inte kunde göra för en senare i spelserien. Jag tror det kanske kom i tvåan till och med. Men i ettan här då, i remaken, så, eller remastern, så kan man ju göra manuals. Och det är ju att man har antingen bakhjulen eller framhjulen och rullar i, alltså man har bara två hjul i då. Och då får man ju länka ihop en combo genom att göra det, så att man bryter inte sin combo om man gör en manual efter ett hopp eller en grind eller någonting. Och det gör ju en väldigt stor skillnad för kombosystemet, en sån liten grej. Och så även, ja, det fanns lite andra saker, små små gameplaymässiga saker också, och hur man styrde sin skater, som gjorde att det kändes perfekt. Och man lurades att tro att precis så här kändes det, men det är de uppdaterat med varsam hand. Och jag blir ju manisk när jag spelar sådana här spel också. Man ska ju klå olika poäng för att klara av uppdrag på de olika banorna. Och jag vill ju inte gå vidare förrän jag klarat av alla uppdrag på en bana. Och det ledde till att jag spelade det här spelet till, jag tror att det var så här 4 eller 4:30 en natt. Vilket ju inte är helt så hälsosamt. Men det hade verkligen klonat i mig under ett par, tre veckor. Och jag njöt mestadels av det när jag inte tvångsmässigt spelade till 4 på morgonen. Men den största delen av tiden så njöt jag verkligen stort av det. Och de har ju också lagt till då, återigen med varsam hand uppdaterat för nutid. De har ju lagt till en hel del unga skatare och gjort de gamla skatarna i den åldern de är nu. Så Tony Hawk är ju liksom medelåldersgubbe, vilket är väldigt charmigt. Och bland de yngre skatarna så fanns det ju en hel del kvinnor, vilket det fanns ju bara en kvinna i originaltitlarna då. Så jag skatade med, vad heter hon nu? Jag kommer inte ihåg hennes namn nu, men en ung skater från New York i alla fall. Är väldigt cool. Så här Nike skateboarding stil. Så att ja. En väldigt, väldigt härlig vad säger man? Flashback till högstadiet, och ett spel som verkligen gameplaymässigt och musikmässigt satt som en smäck återigen. Även 2020.
Mm. Blast from the past. Mm-hmm. Det är ett väldigt en handgiven remake som också hade väldigt bra menysystem och roliga saker att låsa upp och sådär. Så det fanns verkligen alltid någonting att komma tillbaka till. Och man kände sig att man, det känns som att man utvecklades hela tiden. Dels som de som spelade. När man lyckades komma ihåg alla kombos, men också ja, häftiga skateboards och kläder och sånt tyckte jag var väldigt roligt när man spelade det här
spelet. Ja, det var en verkligen kärleksfull remake på det sättet som du säger. Det var, märks att det var ingenting de bara slängde ut för att känna en hacka, utan de hade verkligen behandlat det med kärlek.
Ja, och komma tillbaka lite till rötterna efter några misslyckade försök med att återuppliva Tony Hawk-serien.
Så. Ja, precis. Femman var ju helt bedrövlig.
Ja. Precis. Så vi får se om det blir ett avslutat kapitel nu eller om de har något mer i göringen.
Ja, precis. Det är väl Underground, det är väl ett populärt spel också sedan den tiden, så det kanske är nästa projekt.
Det är ju det som ligger mig varmt om hjärtat. Jag är ju lite yngre än vad du är, och det var också så där perioden när det var mycket Jackass på MTV och sådana där saker. Så det var väldigt, ett väldigt roligt spel, kommer jag ihåg. Får se om de kanske plockar upp den eller startar en annan boll i rullning.
Mm.
Vi fortsätter blicka tillbaka, för nästa spel på din lista har också influenser från förr. Det är nämligen årets skärseld. Vad får du utveckla vad du menar?
Ja, det, jag tänkte inte så mycket på det faktiskt. Men det är ju också en remake. Ja, nästan en remaster faktiskt. Mer än en remake. Och det är ju både bokstavligt talat en skärseld och personligen. För att jag har ju alltid tittat på From Softwares spel med, ja, med längtande blick. Och jag har spelat en del. Jag har spelat Dark Souls en del på 360. Lite grann, några timmar bara. Och Sekiro har jag spelat första tredjedelen kanske av spelet eller någonting. Så jag har ju testat mig på de här spelen för att jag vet att jag älskar hur kompromisslösa de är, och jag tycker om hur mycket fokus de sätter på sitt gameplay. Men sen är det ju mitt problem att jag inte pallar att spela de här spelen för att jag mår dåligt mentalt och fysiskt nästan också av att spela dem. Det är så himla påträngande mörker i dem och det passar inte mig. Och mitt liksom känsloliv, det är inte kompatibelt. Och det är så jobbigt, för jag har sagt många gånger att jag skulle vilja ha liksom ett Dark Souls-spel fast inte med det här liksom kompakta mörket. Det behöver inte vara så här rainbows and unicorns, så, men inte just det här ständigt påträngande mörkret och ångesten som finns. Men jag kände ju det när jag hade fått min PS5. Jag har varit en av de få lyckligt lottade, precis som du, och faktiskt plocka upp en PS5. Så kände jag att men nu är det faktiskt dags att knyta näven, försöka liksom ändå med Demon's Souls, som är ju en remake då, som du sa, på PS3-spelet, en remaster. De där två lät bland ihop, men jag skulle kalla det mer en remaster. Och det var ju också så att min poddkollega i Trekraften, Andrew, hade spelet, och vi kunde då liksom jämföra tankar. Så då kände jag, men nu ska jag ge mig in i det. Och tog mod till mig och startade spelet. Och jag har ju kommit 4 bossar in. Jag har ju spelat, jag vet inte hur många timmar, men säkerligen en 30 timmar. Ja, 20 timmar i alla fall kanske. Någonstans kring 20 timmar. Och älskar spelet. Verkligen på så många vis. Men just nu så kan jag inte spela mer. För att jag mår för dåligt av det helt enkelt. Det blir för jobbigt. Och det påverkar mig känslomässigt även utanför spelet. Och så ska det inte vara. Liksom. Går inte att må dåligt för att jag spelar ett spel. Men det är jobbigt som sagt. För den här skärselden då, som är Demon's Souls, är ju också liksom, ja, men lite som du vet när man är på massage. Att man har jätteont. Man har en knut i, liksom, i ryggen eller så här, och så trycker man på det, gör ju jätteont. Samtidigt är det jätteskönt. Alltså jag älskar verkligen så här idrottsmassage när man har ont. Så det är ju verkligen en ambivalens där i. För att Demon's Souls är ju så många coola berättelser som uppstår när jag spelar det. I spelet liksom. Jag menar inte story, utan saker som händer. Personer som jag spelar med, eller varelser jag träffar på i spelet som får mig att tappa hakan och agera på olika genomtänkta och ogenomtänkta sätt. Men också hur det ser ut, för det är ju ett spel som är ett av de första som utvecklat helt och hållet för PlayStation 5, och det syns ju verkligen. Alltså draw distance är ju fantastisk, man ser ju massa detaljer långt ifrån om man står på en höjd till exempel. Och ja, men hur monstren är designade och hur att det flyter på är liksom som smör i 60 fps, och det är bara, och rate, eller vet du, HDR precis, hur ljuset är, och det är verkligen läckert på så många sätt, och gameplaymässigt underbart att spela. Det är ju det här klassiska såklart, att man får kommitta till sina animationer och sådär. Det finns en tyngd och en rättvishet i allting man gör. Så ja, jag njöt av spelet, och jag hoppas att jag kommer kunna hitta ett sätt att komma tillbaka om ett tag och spela mer, för att Jag ser alla kvaliteter såklart, och jag älskar många kvaliteterna också. Jag har ju lyssnat på podd samtidigt jag spelat, vilket har hjälpt mig en del. Men just nu så får jag ta en liten paus. Du har ju också spelat Demon's Souls ett tag.
Mm, exakt. Jag har påbörjat min resa genom dödsriket, och det här är mitt första From Software-spel.
Mm.
Jag har spelat Bloodborne också några timmar, men inte riktigt kunnat hänge mig till det på det sättet som jag önskat. Så Demon's Souls har varit min första riktiga, vad ska man säga, dopp i grytan. kollat upp lite builds och försökt att läsa på lite och förstå lite mer och sådär.
Mm.
Och det, jag håller verkligen med som du säger, att det här känns som framtiden. Det är det första spelet som verkligen gör det.
Mm.
Och utnyttjar PlayStations styrka. Bara en sån enkel sak som att redan i menyn så spelar ni upp musik från spelet och sådär, vilket egentligen inte någon annan titel gör, utan redan där känner man, oj, okej, det är så här PS5-ans operativsystem är tänkt att fungera, och sen så flyter det ju på hur bra som helst när man väl är inne. Och ljudet framförallt har jag tänkt mycket på, det här med, som de har varit inne på med 3D-ljud, märks jättetydligt även om man spelar med högtalare på TV:n, att det skär nästan lite i öronen när man slår med sitt svärd och hör hur monster går sönder. Och så. Och det är en superhäftig upplevelse som jag kommer ta min tid med, sakta men säkert. Man blir lite så här småsugen ibland och ger ett försök, och sen så blir man ihjälslagen, och då backar man en stund och försöker hämta kraft igen och läsa på lite hur man gör det bättre nästa gång.
Mm.
Och så. Men ja, nej, det är ett superintressant spel. Också kul att det kom in på din gotilista, även fast du har haft så tufft med det stundtals.
Ja, men det är ju, jag ser ju att problemet ligger hos mig, eller jag vet inte om det är ett problem egentligen, men komplikationerna ligger ju mer hos mig. Jag vet att om jag hade kunnat spela det här spelet utan den problematiken, så hade jag älskat det och gör fortfarande, eller till och med nu då. Så ja, det är absolut värt att komma in på min lista, tycker jag i alla fall, trots vårt komplicerade förhållande.
Men det är fint. Och vill man höra mer om Jespers tankar kring det här spelet, så har vi våran syster, broders, kusin-podd i Trekraften.
Mm.
Där ni i årets första avsnitt pratar en hel del utav om Demon's Souls, som även avsnittet heter. Så ratta in det, så kan ni få en liten mer elaborerad genomgång av hela spelet.
Ja, precis. Det är ju en timme ungefär vi pratar om det, så att där får man ju lite mer på djupet än vad man får här. Så att ja, absolut en bra liten pil.
Yes, det finns att lyssna. Men om man har skärt sig i eld och så vill man ju kanske svalka ner sig lite grann och bara finna lugnet igen. Och då har du med nästa spel tacksamt nog valt att kalla för årets balsam för själen. Och
ja.
Vad är det då som är balsam för själen för Jesper år 2020?
Egentligen så kanske jag borde svara Animal Crossing här, New Horizons. Men, och det stämmer på ett sätt. Jag kommer till det spelet senare istället. Det jag tycker är årets balsam för själen är istället Spiritfarer. Som handlar om döden. Men jag har ju tänkt väldigt länge att spela det spel, för det har ju alltid sett ut som det passar mig i handen i handsken. Huvudmekaniken, eller en av huvudmekanikerna i spelet, är att kramas. Mm. Som ju är kanske en av mina favoritsysslor i livet. Och som är väldigt surt underrepresenterad just nu på grund av corona-trams. Och då menar jag att corona är trams, inte att... Ja, jag är inte en antivaxare. Så. Ja, och då, nu när jag skaffade en Xbox Series X här till jul, så fick jag möjlighet att genom Game Pass att spela Spiritfarer. Så jag har gjort det nu bara de senaste dagarna. Och jag har inte kommit så långt som jag hade önskat. Jag har inte hunnit spela så mycket som jag ville, för det finns mycket andra saker i livet som pockar på uppmärksamhet. Men det jag kan säga om Spiritfarer är i alla fall just att det är ju en totalt avslappnande och väldigt kravfri upplevelse för det första i sin uppbyggnad. Du chillar runt på din båt med själar som du, ja, det är människor du känner i familj och vänner och sådär, som har blivit djur i väntan på att få, ja, men, träda över till dödsriket eller liksom till andra sidan. Och de här djuren liksom hänger med på båten och försöker då skrynkla ut deras sista, ja, men deras sista viljor egentligen, det de har oavslutat i livet för att kunna vara harmoniska. Och samtidigt då som du bygger båten sakta men säkert med olika byggnader och olika tillsatser som du som gör att spelet också, ja, det blir ju någon slags management sim också, lite grann att du ska liksom ha råvaror och material för att bygga nya saker och ja, men fixa mat eller fixa nya byggnader eller sådär. Så det är ju en mekanik, men det är ju väldigt opåtvingat, precis som i Animal Crossing också, att det finns ingen tidsgräns och du gör det du vill och du kan skifta mellan att hantera din båt eller att då gå i land och träffa nya varelser eller lösa små pussel och sådär. Det är ju som sagt väldigt, väldigt inte in your face utan off your face i grunden. Och sen är det också själva då inramningen som ju är just det som är balsamet för själen, det vill säga handritade miljöer som är både alltså hur färgen är, den är ju otroligt fin, både just i så här, men solnedgången, när man är ute och åker på havet, solnedgången kommer bli en röd sol som sakta sänker sig i havet, och hur det är lite så här matta färger på karaktärerna på ett sagoboksvis som verkligen är så här. Ja, men det är liksom bara behagligt att titta på. Man mår liksom bara bra av att se spelet. Och sen musiken som också är i samma anda. Vaggar in en i en myskänsla och ett lugn. Som sagt, trots att spelet handlar om döden och att vara då. Man tar ju efter Charon som är den här färgemannen som för människor över från livet till dödsriket. Så tar man över efter honom. Så det är ju ett ganska tungt yrke egentligen då som man har, men de lyckas göra det till en harmonisk och fin och mysig företeelse, trots att det är i grunden en ganska tunga tema. Och bara dyka in i det här, och jag har verkligen upplevt det här, sätta mig tillbaka i en fåtölj och dyka in i det och känna bara hur lugnet flödar över en. Det har verkligen varit viktigt det här året. Och som sagt, som motvikt mot Demon's Souls, så har det varit perfekt för att lugna nerver och vaginen i en känsla av att allt kommer bli bra. För det skulle jag nästan säga är det här spelets, liksom, om man skulle skriva en liten rubrik till det, då skulle det nog bli allt kommer bli bra. Lite som i Liftens guide till galaxen, när han har den här handduken där det står, vad är det står på den? Jag kommer inte ihåg. Men det är ungefär, det är samma anda liksom. Man kan klamra sig fast vid det budskapet. Så på alla sätt ett vackert spel, Spiritfarer, och som också har ett gameplay som engagerar en, men framförallt bara att få befinna sig i den här världen tillsammans med Stella, som karaktären heter, och hennes katt, som man kan spela co-op också. Den ena kan spela katten och den andra kan spela Stella. Och det gjorde jag, och jag och min son började spela spelet, Nils. Vi började spela ihop, och då hoppade han runt som katten och badade och hade sig och tyckte det var jättehärligt. Så att det finns väldigt potential för att spela ihop också, i och med att det inte är ett svårt spel rent mekaniskt.
Nej, varmt och inbjudande. Det behövde vi 2020. Spiritfarer är ett kanonlir som inte folk bör missa.
Nej, speciellt om man har Game Pass, då är det nästan fängelsestraff på att inte spela det. Men och en annan, en lite ljusare version av Charon än man kanske är van vid från andra sammanhang.
Hej! Mitt namn är Fabian Hugert och jag brukar vanligtvis höras i Trekräften podcast. Allt till trots så var 2020 ett fantastiskt spelår. Och jag är nog inte ensam om att vilja lyfta fram att socialt spelande har spelat en större roll än någonsin. Då fester och födelsedagar i köttvärlden har substituerats med digitala sammankomster i bland annat Animal Crossing New Horizons. Vilket gjorde att den initiala isoleringen inte kändes lika tuff. Och under detta mörka vinterhalvår har den kontakt jag fått med människor genom spelens medium varit ljuset som gjort det hela uthärdligt. Därför är ett av mina bästa minnen från det gångna året när vi samlades ett gäng och spelade diverse spel en hel dag och en halv natt. Något jag tror att alla skulle må lite bättre av att göra lite oftare.
Hej hej, det här är Niklas Alitski. Okej, spelminne 2020. Jag skulle nog ändå... Jag är inte en särskilt nostalgisk människa. Jag gillar gärna att titta framåt och inte så mycket bakåt. Gillar mer nya spel än gamla spel. Men därför tyckte jag att Astro till PlayStation 5, den här som kom förinstallerad på maskinen... Jag tyckte den var otroligt fin upplevelse. Dels hur man vågade titta bakåt på de här, på den gamla hårdvaran och de här klassiska figurerna som Kratos och Crash Bandicoot och Ratchet & Clank, att man vågade liksom vara nostalgisk men samtidigt vågade titta framåt och visa upp liksom vad DualSense-kontrollen kan göra och 3D-ljud och inga laddningstider och sånt där. Det fanns en fin tidslinje i det spelet och när jag spelade då satt jag med ett fånigt leende i princip hela tiden. Så skulle jag nog ändå säga att det är nog det minnet som står ut just nu mest från 2020. Tack så mycket!
Stort tack för det. Och vi ska också passa på att säga ett stort tack och en liten hälsning från Andrew som också tänkte lämna ett litet meddelande men inte riktigt fick till det i slutändan. Men det gör ju ingenting, Andrew. Vi hoppas att vi ses och hörs under året ändå. Och det har varit väldigt kul att ha både dig, Fabian och Niklas som gäster under året.
Mm.
Ja, för det bryggar ju ganska fint över i årets allt, vilket jag då antar blir ditt Game of the Year. Om man pratar i sådana termer.
Precis. Ja, men Charon som sagt är ju en central figur även i Hades. Som jag har ägnat 130 timmar åt kanske.
Det är ju årets minst oväntat att det här skulle bli ditt spel.
Ja, det är det också. Det är ju väldigt klyschigt på ett sätt. Eftersom att Supergiant Games är mina absoluta favoritstudio. Liksom vid sidan av Nintendos studios. Eller interna studios. Jag har älskat alla deras spel. Och var ju beredd såklart. Vidöppet beredd för att älska Hades också. Men och för att börja på titeln här, årets allt. Det är ju... tycker jag lite peka tillbaka på Celeste som var så för mig också. Och jag har försökt beskriva det här många gånger men jag vet inte om jag lyckas någon gång riktigt. Men jag tycker Celeste är ju ett spel som bara är utan skarvar. Det är liksom perfekt på alla vis. Alla saker hakar i varandra och är nödvändiga för varann. Både musik, gameplay, story och allting. Så att om man tittar på det som en glob eller en boll så kommer du inte se några skarvar utan det kommer se ut som att den är perfekt. Den har inte tillverkats av någonting för man kan inte se några spår av att någon har gjort det här utan det bara är en perfekt geometrisk form. och på det sättet känns det lite utomvärldsligt, nästan som sagt som att det är bara något som har uppstått för att det är så perfekt. Det är inte något som människor har skapat. Och lite så det stora ord, men lite så känner jag med Hades också. Och därför det är årets allt och som du säger också då är det spel som jag har tyckt allra mest om i år. Och det är väldigt sällan jag spelar spel över 30-40 timmar. Och extremt sällan jag spelar spel över 100 timmar. Och det här är ju inte ett spel...
Breath of the Wild, host.
Ja, exakt. Det var väl det senaste gången jag gjorde det. Och jag spelade i och för sig Dragon Quest 11 till Switch väldigt mycket också. Men det var för att jag reste mycket då också. Så det var mer som ett ständigt pågående som harvande. Mer än att jag verkligen njöt av att få hoppa tillbaka in i det. Det är ju som Hades också, som sagt, som Celeste, att alla delar i spelet passar mig så himla, himla bra. Alltså det som slår en först kanske är ju karaktärerna helt enkelt. Både i form av karaktärsmodeller som ju, om det är Gen Z heter hon som är grafiskt ansvarig chef, grafisk chef som det säkert heter på fackbandspråk på Supergiant. Och hon är ju extremt talangfull. Hon står ju för de här karaktärsporträtten som bara är, alltså man kan sitta och titta på ett sånt porträtt och bara hitta nya detaljer hela tiden och bara njuta av hur de här gudarna och de andra karaktärerna är porträtterade. Och sen är det ju då även hur de porträtteras av röstskådespelarna, för jag vet inte om, jag tror faktiskt aldrig någonsin jag har hört ett spel som har så bra röstskådespelare, så jag tror det är det bästa jag hört någonsin faktiskt. För det är så många olika röster och personer, och vissa personer gör många röster också, för en del Logan Cunningham som är liksom för mig kanske den bästa röstskådespelaren av alla i spelbranschen, som gör, jag vet inte, 5-6 olika karaktärer och gör dem så klockrent. Karaktärer är lite stort och alla karaktärer känns klockrena och underbara och har ett djup i sig, märker man när man spelar det lite mer. Och men bara hur de har fått ihop den helheten med röstskådespeleri, karaktärsporträtt och även då till sist, som är ju kanske det viktigaste för att det ska bli övertygande och intressant och roligt och gripande och allt som det är, det är ju hur det är skrivet, spelet. Och det är ju Greg Kasavin som är den, ja, han är ju både grundare av studion och då första skrivare på deras spel. Och den som skriver det allra mesta. Och han har ju skrivit, jag tror att det var dubbelt så mycket text som det är i Odysseus, på tal om grekiska storverk. Mm. Och det är ju liksom inte så här, han har skrivit en massa och så ska det bli en grej av att han har skrivit så mycket, utan det är ju att spelet gynnas ju enormt av att det finns så mycket välskriven dialog och bakgrundshistoria och allting. För att jag har ju som sagt spelat det i 130 timmar och fortfarande, nu är det ju en del som upprepar sig, men fortfarande så är det ju så att det är mycket ny dialog, och det är helt sjukt när man spelar ett spel som är för det första ett indie-spel och för det andra ett roguelike som går ut på att återupprepa samma sak om och om igen mekaniskt. Att det fortfarande uppstår nya, och karaktärerna berättar nya saker om sig själva och förändrar sig över gång. Och jag tror att de flesta kanske inte spelar det här spelet allt lika länge som jag har gjort. Men det är att det då finns för oss som verkligen fortsätter grotta ner oss i det här, att det finns nya saker att få upptäcka, det tycker jag är fascinerande. Och då har vi inte ens pratat någonting om gameplay, som ändå är i roguelike så brukar inte story och karaktärer vara i fokus, utan gameplay. Och gameplay är också sådär, ja, men ett av de bästa actionspelen jag någonsin har kört. Det är ju helt klart i klass med nu tappar jag namnet på det, 2D roguelike, superduper bra
Dead Cells.
Ja, exakt, Dead Cells. Ja. Det är helt i klass med Dead Cells för mig. Mm. Men det är ju symmetrisk vy, så det är inte riktigt samma typ av gameplay. Men det är just det här med att man ska matcha ihop olika välsignelser man får från gudarna för att göra sin bild då under gång. Så det blir ju spontant varje gång man börjar med ett av 7 vapen, tror jag. Och det påverkar också hur man spelar. Så det finns ju ändlösa kombinationer i hur man kan spela spelet. Så gameplaymässigt är det också snudd på perfekt, tycker jag. Mm. Så återigen, det är den här perfekta sfären som jag kan inte peta några hål på nästan. Och jag njuter bara av att få vara... Ja, det känns som en ynnest att få ta del av det här spelet. Det känns som en liksom, gåva. Det känns som en gudagåva, liksom. En välsignelse som man får i spelet. Så känns det att spela det här spelet. Bara fullständigt. Och sen också hur spelstudion är. De är ju ganska små och de är utåtriktade Och jag har ju skrivit med flera av både röstskådisar och sångerskan och flera på både Discord och Twitter. Och de är ju så otroligt ödmjuka och trevliga och snälla personer som verkligen bryr sig om, det märks att de bryr sig om sina fans. Och det är ju inte saken sämre. Hades är bara det fjärde spelet från Supergiant Games och det bästa tycker jag, för de får ihop alla saker som de andra spelen gjort bra. Det är liksom Bastions gameplay fast mycket bättre, eller ännu bättre, tillsammans med Pyres historieberättande och liksom den grafiska attityden hos Transistor. Det är verkligen ett deras deras mästerverk som har kommit samman. Och man undrar ju vad de ska göra härnäst, för de byter ju alltid genre också. Nu var det ju grafisk novell och roguelike, och förut har det liksom varit då sport och så här äventyrsspel blandat, och det är så här, de hittar alltid på någonting helt crazy och något fantastiskt av det. Så att ja, det är ju ett antal år dit, men jag kan verkligen inte vänta tills vi får se vad de ska göra härnäst.
Det blir väldigt spännande, och det är också verkligen Supergiants styrka att bygga upp universum som inte liknar några andra, men ändå känns fullkomligt relevanta i den tidsandan som vi är i.
Mm.
Och hela tiden pusha gränsen för vad som kan skapas och hur man använder spelmediet på det absolut bästa sättet. Och det är ju lite så här, det är lite synd någonstans att det fortfarande är en form av indie-studio, för det är ju många som kanske missar en sån här titel. Just eftersom att man förbiser det som ett mindre spel. Men om man vågar ge sig i kast med det så har man en otrolig upplevelse i Hades att upptäcka. Och även då, som du var inne på, de tidigare spelen från Supergiant. Jag stöttar det här beslutet att sätta Hades som årets bästa spel, absolut.
Och årets allt.
Årets allt. Det är lite kul att våra listor är relativt lika varandra ändå. Vi har valt att lyfta mer eller mindre samma spel. Det tyder på god smak, får man väl säga då.
Eller hur?
Någonstans så. Ja, men trevligt då. Så det var lite med din topp 5 skulle man kunna säga.
Mm.
Med Breath of the Wild vart ju årets Breath of the Wild av Final Fantasy 7. Högstadieupplevelsen, remaken då såklart. Årets högstadieupplevelse vart Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2. Årets skärsel vart Demon's Souls och Balsam för själen sen då. Det vart ju Spiritfarer, och årets allt är Hades. Men du hade ju också lite så här bubblare eller bra spel som tangerar till att komma in på den här listan. Så lite mer kortfattat då, vilka spelare det rör sig om?
Ja, nej men precis. Jag tycker ju som sagt att det här spelet har varit riktigt bra, så det finns många spel som inte når upp till det Nirvana som är en del av de andra spelen på min topp 5-lista, men ändå förtjänar att nämnas. Och det är ju Spider-Man Miles Morales, som jag precis avslutade på PlayStation 5. Han är ju underbar, Miles Morales, väldigt charmig, och de gör ju nytta av PS5-ans kraft mycket i ljussättningen, så att det var en härlig blockbuster att spela. Feel good blockbuster med bättre gameplay men sämre berättande än original, tyckte jag. Men absolut liksom en njutning att spela. Precis vad man ville ha liksom. Man gick på bio, såg popcornrullen, åt snacks och var nöjd. Oj. Och Genshin Impact var ju ett spel som hade potential att bli årets Breath of the Wild, fast mer kanske ur ett gameplay-perspektiv. Det är ju ett väldigt inspirerat från Breath of the Wild vad gäller världen, men den är också såklart inte lika mästerligt frammejslad som Breath of the Wild. Men väldigt fin värld, kul gameplay, mycket så här lizard brain, man belönar, man samlar så här in-game valuta och man gör de här gacha-spelen, det vill säga man drar på vad man ska få för karaktärer eller vapen och så där. Och har man tur så får man liksom unika eller så här epic versioner av dem, så det är ju så här en ganska billig mekanik liksom. Det funkar för hjärnan, men man vet att egentligen är det lite platt så där. Men jag tycker inte spelet var platt, jag tyckte det var bättre än förväntat, och viss sexism till trots så tycker jag ändå att storyn var också mer subtil än vad jag hade trott. Jag har inte spelat det på länge nu, men jag spelade det rätt så mycket på PS4 när det var nytt, och kanske kommer hoppa tillbaka i det någon gång också. Men det var en ljuspunkt det här året tycker jag. Och på samma sätt var ju definitivt Astro's Playroom det, som ju kom i och med PlayStation 5 då på julafton in i vårt hus. Och min dotter som är 4, hon har ju börjat spela mycket spel nu det senaste. Den här hösten som har varit. Och hon älskade ju robotspelet som hon kallar det. Vi spelar robotspelet. Och det är ju ett otroligt charmerande spel rakt igenom. Och det visar ju också... Alltså det är ju väldigt coolt att sätta den här handkontrollen i händerna på ett barn som får uppleva alla de här lekfulla sätten som de implementerar den nya kontrollens funktioner med Astro's Playroom. Det är ju liksom en demo för vad man kan göra med kontrollen på väldigt många roliga sätt. Och att få känna då när man traskar fram i sanden eller höra när isen så här gör att saker fryser till, eller vinden gör att saker fryser till is runt omkring en i kontrollens högtalare, eller använder den som så här slunga eller dra upp dragkedjor med touchpaden. Det var ju liksom så lekfullt och det passade henne så himla bra. Och ja, en kärleksförklaring till PlayStation, och det var bara ett spel som man mådde bra av att spela. Och vi fick uppleva, vi fick liksom upptäcka PS5-man tillsammans och DualSense-kontroll tillsammans, jag och min dotter, tack vare det här. Så ett spel som är verkligen... Ja, nej, det var fint på så många vis. Och karaktärsporträtten är ju väldigt charmerande. Det här är ju PlayStations maskot nu. Som de inte riktigt haft förut. Mm. Så Astro's Playroom, det kommer ju med förinstallerat, så alla som skaffar en PS5 får ju spelet och kommer ju förmodligen spela. Det är ju väldigt lättsamt och det är ganska kort. Så att, en upplevelse är verkligen värd att ta sig an. Och sen, som jag var inne på förut, Balsam för själen. Egentligen är mer rättvisande att säga att det var Animal Crossing, för det kom ju samtidigt som corona började liksom verkligen bryta ut i världen, och konsekvensen av den blev att man blev instängd hemma och sådär. Och det var väldigt oroligt i början, man visste inte riktigt hur det påverkade världen och en själv och ens familj, och det fanns mycket, mycket tankar, och man kunde inte komma undan ifrån corona, för det var överallt i alla kanaler hela tiden. Så då var det ju perfekt att fly till den ön, och tillsammans med min familj, jag har ju spelat flera Animal Crossing-spel förut, framförallt då GameCube-versionen som jag fick i julklapp av min dåvarande flickvän och som är nuvarande fru. Men och kunna få göra det tillsammans, spela fyra ihop och ha en egen ö och bara dyka in i och slippa liksom må dåligt och att hjärnan blev helt mosad med domedagskänsla. Det var extremt välbehövligt, och ett spel som är kanonbra också, musiken och viben i det spelet också. Fantastiskt. Och det spel som min fru har spelat överlägset mest de senaste kanske, jag vet inte, 10 år nästan. Hon är ju hon är en halv gamer. Hon spelar en del, men inte så jättemycket. Men det här spelade hon liksom hela tiden. Och när jag tog Switchen på kvällen så var hon så, aha, ska du spela nu? så att det var kul. Sen då Ori and the Will of the Wisps, eller Irrblåsens vilja som jag föredrar att kalla det, som jag älskar svenska översättningar, var ju ett spel som jag trodde skulle fastna mer hos mig än vad det gjorde. Jag trodde kanske det skulle slå sig in på den här gotilistan rent av. Jag gillade originalet, och jag gillade verkligen också Will of the Wisps, men med tidens tand så har det på något sätt, jag glömmer bort det hela tiden, och det tyder på någonting, och det har inte riktigt satt sig i hjärtat på det sättet som jag trodde kanske. Men det är ett otroligt fint spel på många sätt, både visuellt, musikaliskt, gameplaymässigt och storymässigt ish, säger jag, för jag tycker att berättandet är ibland lite hamfisted, säger man på engelska, jag vet inte, trubbigt. Och så här, du ska känna så här nu, det får jag lite jag kan bli lite motvalst då ibland när det är så on your nose. Så att, jag vet inte, jag tyckte det var ett riktigt bra spel som jag njöt av, men inte så där alldeles perfekt för min smak. Jag vet att Aaron har ju inte riktigt den åsikten. Han håller det enormt högt, inte bara i år utan generellt. Så att,
ja, verkligen. Och jag är lite mer på Aarons sida än på din sida, måste jag hålla med om.
Ja, nej, men det förvånar mig lite som sagt, för temana är ju också väldigt så här mycket passar mig, men och även 2D, jag gillar ju 2D Metroidvanias väldigt, väldigt mycket, så att det, jag kan verkligen inte sätta fingret på vad det är. Det är ett jättebra spel, jag tycker mycket om det, men jag älskar det inte, och jag vet inte varför. Det känns lite som så här ett förhållande där man känner, jag skulle vilja älska det mer, men ja, jag vet inte.
Det är helt okej.
Ja, precis. Det är ju i alla fall ett spel jag njöt av, definitivt. Till sist då, ett spel som jag har sovit på lite så att säga. Jag har tänkt länge att jag ska spela Paper Mario Origami King för att det ser så härligt ut grafiskt, och nu fick jag tillfälle att göra det genom att jag fick det skickat till mig av Fabian som från Trekraften, och började spela lite grann, men så här, jag tappade det lite grann efter någon timme eller så, men det är också ett spel där min dotters entusiasm har varit en propeller för oss att komma vidare. Så nu har vi spelat halva spelet ungefär. Och det är alltså gameplayet utanför striderna är jättecharmigt och roligt. Man går runt i den här världen och hittar hemligheter och bankar med sin hammare och klurar på hur man ska få en goomba att dra igång sin canned food party och sådär. Det är liksom jättecharmigt på alla vis. Musiken är toppen och det ser ju jättefint ut. Det är ju det här som Nintendo har kört nu på ett tag med crafting-temat, att det är papper då. Som spelserien är förstås, men det har ju funnits mycket, många andra spel som har tagit det också nu då. Men det är jättefint och dialogerna är ju mycket vassare och mycket mer välskrivna än i andra Mario-spel, vilket ju är en stor del av tjusningen. Och ja, det är till och med så att det finns en del vi har precis kommit till en punkt där jag ska inte säga vad det är, men det är en händelse som är, man blir ganska så här men man får en klump i halsen av att det är lite sorgligt, eller rejält sorgligt faktiskt. Så ja, ett spel som att spela tillsammans, jättebra. Striderna är ju faktiskt väldigt repetitiva och rätt tröttsamma. Man ska pussla ihop, man ska flytta skivor fram och tillbaka för att linea upp fienderna och sen hoppa på dem eller slå dem. Och det blir snabbt tråkigt. Jag hade önskat att det skulle vara bara så här menysystem där man kunde hamra på typ attack eller magi. Då hade ju Greta kunnat köra det själv. Nu är det ju för svårt för henne att köra de här skivorna som snurrar själv. Och jag tycker inte det är jättekul. Så det är mest att vi försöker att komma förbi så snabbt som möjligt. Så jag önskar att det hade varit en mycket mindre del av spelet än vad det är. Och därför kommer det liksom inte upp på de högsta höjderna. Men som ett co-op-spel. Eller vi spelar inte, det går inte att spela co-op, men vi passar ju kontrollen fram och tillbaka. Så har det varit ett jättefint sätt att ytterligare connecta med min dotter kring spel.
Nej, fint. Verkar ha funnits några sådana titlar under 2020 där man kan koppla med sina barn.
Ja, verkligen. Och det har ju behövts spel som man kan spela tillsammans och glömma omvärlden för en stund.
Spännande. Vad kul också att det kommer ett nytt Mario-spel snart, om ett par veckor bara.
Ja, och det ser vi ju såklart jättemycket fram emot att spela. Jag och Nils följer för Super Mario 3D World originalet till Wii U, och nu är det då på gång till Switch, och vi kommer spela det 4 stycken tror jag, hela familjen här. Mm. Och det är ett jättekul spel, så det kan jag verkligen, för er som inte har testat, ett underskattat Mario-spel tycker jag.
Ja, det verkar dela folk i två läger i alla fall. Jag och min tjej ska åtminstone plocka upp det, tänkte vi.
Do it.
Ta oss an det också. Ja, men kul. Vad bra lista ändå. Bra, mycket bra spel, som vi sa, att det vart ett bättre år ändå än vad man kunde på förhand tro.
Mm. Bara här är det 11 spel som jag verkligen har tyckt om, så att det är ju ett per månad ungefär, så det är mycket mer än förra året för min del.
Ja. Ja, men här, det är fint. Men det börjar bli dags att avrunda 2020 och stänga det kapitlet och gå vidare mot 2021. Jag har tänkt på det mycket, vi som följer mycket sport.
Mm.
Det är ett väldigt spännande år att säga. Säsongen 2020-2021, det blir väldigt mycket 20. Framförallt om man följer hockey och sådär, och Premier League som sträcker sig över just två år med två. Det är en tungvrickare helt klart. Men utöver West Ham som går bra för tillfället när jag spelar in det här avsnittet, vad ser du fram emot att följa förutom deras matcher? Är det något i spelväg eller i livet generellt som pockar på uppmärksamheten?
Ja. Jag ska börja nytt projekt då. Det ska bli väldigt kul att jobba med våldsförebyggande arbete i yngre åldrar då, med spel som drivkraft, så det ska bli kul. Och sen så får vi väl se om det blir EM och OS. Det känns ju som att fotbolls-EM och OS är lite i fara igen, fast det har ju skjutits fram ett år nu, men vi får väl se. Det är ju starka ekonomiska krafter som kanske pushar på för att det ska bli av, så att det ska ju bli kul om det blir av, och det känns vettigt liksom att det inte blir en säkerhetsrisk. Men i spelväg så finns det ju ganska mycket ändå. Det är ju, jag ser fram emot att pusha PS5 ytterligare, och då är det ju liksom Ratchet & Clank Rift Apart som ser helt makalöst ut på videos som man kollar på. Och det är också det här färgglada, fantasifulla typen av spel som jag verkligen tycker om att spela. Och jag kan tänka mig att det gynnas väldigt mycket av kraften i PS5-man och Ray Tracing och HDR och allt vad det heter. Så att, det ser jag väldigt mycket fram emot. Horizon också, vi får väl se hur det blir med det här. Jag har inte hört något riktigt datum för det, men Horizon Forbidden West verkar komma ut nästa år. Jag gillade originalet väldigt mycket. Och ja, det kommer också göra sig väldigt väl på nya konsoler och få lite extra kraft så. Ja, Monster Hunter Rise kommer vara ett socialt spel, på tal om, vi pratade förut om att det behövs sådana spel nu när vi sitter hemma mycket. Och det är ju något som, ja, trekraften communityn väldigt mycket kretsar kring egentligen. Det är ju ett stort spel i den communityn. Så det kommer vara någonting som tas upp där. Och jag har aldrig spelat ett Monster Hunter-spel på riktigt. Jag spelade ju i World en del och älskade det egentligen, men sen tappade jag av oklar anledning. Jag hann inte riktigt spela så mycket som jag hade velat. Så. Ja. Sen Kena, Bridge of Spirits, det är ju också lite så här i Ratchet & Clank-andan, lite mer så sagoaktigt spel. Det ser jag också fram emot att se vad det är.
Känns på förhand som en sleeper, kan vara årets stora grej.
Precis. Mass Effect Remastern 1-3, helt orimligt att man ska spela tre Mass Effect-spel. Men jag kommer garantera att ta mig an det, få se hur mycket jag spelar, men jag älskar ju egentligen alla tre spelen, och det ska bli väldigt kul.
Ja, också väldigt spännande att se om de har gjort något, till exempel med det första spelet, kanske lagt in tvåans vapensystem. Man kanske har skrivit nya storylines i spelen, inkorporerat DLC på ett mer liksom naturligt smidigt sätt och sådär. Och jag håller verkligen med om den. Det ska bli superspännande att se och framförallt få höra andras berättelser återigen, även fast man kan de flesta från de här titlarna. Men den är jag med dig också på. Mass Effect kommer bli väldigt, väldigt härligt att doppa tårna igen.
Ja, nej, och som sagt, får se hur mycket jag verkligen kommer spela spelen. Men det är ju verkligen ett universum som, jag tror att det finns få universum förutom kanske Zelda som jag verkligen har levt i på det sättet jag gjorde med Mass Effect. För jag spelade sent, flera år efter släpptes, och då körde jag alla tre spelen i ett svep och det var perfekt att spela det så. Och de DLCs som folk hade highlightat som viktiga att spela, om man säger så, eller bra, de installerade jag. Så jag fick en jättefin upplevelse med. Och de DLCs jag inte har spelat ser jag också fram emot att spela, för de inkluderas ju i det här paketet som du pratade om.
Ja, det är samma här. Jag har ju inte spelat något DLC, så till exempel Leviathan vill jag ju verkligen spela. Det har jag hört ska vara en helt extraordinär upplevelse.
Ja, alltså det tycker jag är en av de bästa stunderna under hela trilogin är, ja, jag ska inte säga, men en av planeterna i Leviathan som man besöker tycker jag var en grym upplevelse. Ja, det tycker jag verkligen du ska göra. Och det får man ju också mycket mer information om vad faktiskt slutet handlar om. Vilket är väldigt märkligt då att de har lagt in det i ett valfritt DLC, men det sätter ju saker precis i ett kontext.
Spännande att se vad de gör med slutet också, om de ska brygga över mot ett fjärde spel. Om de kanske till och med gjort om något. Det blir vi ju varse.
Ja, men det finns mycket att se framåt. Det finns ännu flera spel som kommer att slå oss med häpnad, tror jag. Men jag väljer nog att sätta punkt där och bara istället bara låta fantasin flöda inför vad som ska ske 2021. Och en sak är ju säkert, att man kommer ju ha en himla massa härliga spelupplevelser tillsammans och ensam i sin härliga gosiga fåtölj. Så att jag ser verkligen med tillförsikt fram emot spelåret 2021.
Alltså den där fåtöljen, den blir jag intresserad av.
Ja, vi har ju inte haft någon riktig fåtölj förut, utan bara vår soffa. Men nu köpte vi en fåtölj vi har ett utrymme bakom soffan som blir lite så här hängyta, men det finns inte så mycket att hänga i. Och då köpte vi en fåtölj av en begagnat, jag tror det var Facebook eller någonting sånt där. Och den visar sig vara oerhört skön. Och den är så här med fotpall och man kan luta sig tillbaka i den. Så att vår soffa står lite långt ifrån tvn, för så är vårt vardagsrum utformat. Så att ingången är mellan tvn och soffan, så det går inte att ha soffan längre fram än vad vi har den. Så jag drar alltid fram fåtöljen liksom precis lagom nära tvn, slänger upp fötterna i fotpallen och bara försjunker in i vad det är spelet är. Det har verkligen blivit ett lyft för mitt spelande, den här fåtöljen.
Ja, det gör mig glad. Det gör mig glad att höra. Din lista gör mig också glad. Jag tyckte den var väldigt trevlig och det var kul att få vara en del av den.
Ja, detsamma.
Om en som ohörare.
Kul att få prata med dig om den och skönt att få det liksom ur sig. Det är också så här lite som en renande process och vara redo inför framtiden att få prata av sig om det som har varit.
Men det är verkligen så. Och sen får man börja på ett nytt år med nya listor och fylla på minnesbanken av härliga upplevelser och annat. Det ser ju lite tunt ut nu i januari, februari, men det lär väl kicka igång sen då under våren då med, det blir väl Mass Effect som är första anhalt ordentligt då. Inte Super Mario innan det. Sådär.
Ja, vi lider inte brist på backlog heller, vi som spelare, så att man kan behöva andningshålet.
Det gör inte det. Så det är en ganska härlig period just nu, i alla fall. Men om man vill ta kontakt med dig, antingen genom att kritisera din lista eller ifrågasätta varför du gjorde vissa beslut, eller kanske prata om ditt nya projekt då som kommer framöver, var hittar man dig då?
Ja, Twitter är ju det bästa. Där sker ju det mesta vad gäller både spel och jobbrelaterade, som ju också korsar varann. Och det är @jeppejoy på Twitter, och så joy som i glädje, där hittar man mig. Så det får man jättegärna snacka antingen strunt eller allvar.
Superhärligt. Om man vill följa våran podd Öppna världar och våra framsteg på internet, så gör man det bäst genom att söka på Öppna världar, ja, där man vill ha kontakt med oss på Instagram, Twitter, framförallt Twitch också, där vi försöker vara så aktiva som möjligt. Kommer ju lite expansioner till Civilization snart och sådana där saker, så jag, Douglas, ska försöka ta mig an den på nätet, tänkte jag. Och försöka kompensera för Arons otroliga engagemang och driv som vi har en bit kvar att nå upp till. Men vi kämpar på, helt klart. Lavilla Tulos och Django Reinhardt, Jesper Ringhög har gjort omslaget. Eventuell övrig musik finns det länkar om i avsnittsbeskrivningen. Och eftersom att våran högtidsstund börjar gå till ända och våran högtidsman faktiskt är med i det här avsnittet, så kan ju du avsluta med de bevingade orden, och så ser vi fram emot 2021 tillsammans.
Det gör vi, och kom ihåg att det är coolt att vara snäll.